Tex Borås Business är podden för dig som är verksam inom textil och mode. Här får vi träffa en massa intressanta människor med expertis inom olika ämnen och områden. Tex Borås Business presenteras av Tex by Marketplace Borås, som är ett kollaborativt nätverk för företag och personer verksamma inom textil och mode och även angränsande branscher. Hej och välkomna! Med tanke på dagens situation inom textil och mode med överproduktion och långa sträckor av logistikproblem som har uppstått de senaste åren med när man har lagt mycket av sin produktion utomlands och även då i Asien, så märker vi av i alla fall i vårat nätverk att det är många företagare som söker efter mer lokalproducerade material. Och i Sverige så har vi ju tidigare haft en bakgrund av att vara väldigt duktiga på ullproduktion. Men efter tekokrisen och med intåget av nya syntetiska material så har det fallit lite i träda. Men nu så har det startat ett nytt projekt i Sverige som heter Arena Svensk Ull. Och med oss idag så har vi Christian Lundell från Nordiska Textilakademin som sitter som verksamhetsledare eller projektledare för detta. Vad säger man?
Ja, får jag börja säga att det är ju en förening som har bildats av, det är ju en riksorganisation som har bildat nu som heter då föreningen Arena Svensk Ull.
Precis.
Och då är jag ordförande i den styrelsen. Men vi håller på att rekrytera verksamhetsledare.
Så var det. Ja, det här var ju precis, är ju precis i sin linda. Ni har pratat om det sedan i höstas, vad jag förstår, och det har börjat att kristallisera sig nu här. Men kan du berätta lite grann om bakgrunden till detta projektet, Christian, är du snäll?
Ja, men absolut. Och det var ju precis fantastiskt bra inledning. Det är spot on, det är det som är problematiken nu. Vi har under många år flyttat ut produktion, och nu när det uppstår en lokal efterfrågan och man vill minimera risk, kanske inte kostnaden är det viktigaste, utan det gäller ju grejer också att sälja. Och är det stökigt i omvärlden så vill man ha sina leverantörer närmare. Och då är det ju ingen hemma så att säga, när man vill flytta tillbaka produktionen, för det, maskinerna är borta och de som körde maskinerna på 70- och 80-talet, de är väl inte hos oss längre helt enkelt. Så vi har ju förlorat en hel del som då. Men det är ju bara att konstatera faktum och gilla läget och så ta tag i de här frågorna då.
Precis.
Och då kan man säga att det finns ett antal olika riksorganisationer. Du har Fåravelförbundet, du har Fårklipparförbundet, du har Hemslöjden, Hushållningssällskapet, Teko. Ja, vi känner ju ett antal av dem där. Men det finns ju ingen röd tråd, så att säga. Det är ingen som har fokus på ullen som liksom en del av alla dessa organisationer. Och just därför har egentligen Arena Svensk Ull kommit till då, för att skapa den röda ulltråden och att vi får fokus på det här. Det är liksom en riksorganisation som nu landar här i Borås och i Textaffärsen Center då.
Trevligt. Det är ju så, jag har läst lite siffror som är rätt häpnadsväckande. Ni skriver ju det att 50% av all ull som produceras i Sverige förstörs eller eldas upp. Hur kommer detta sig egentligen?
Ja, alltså det är väl helt enkelt så att de som är fårägare, man vet inte riktigt vad man ska göra av ullen. Det finns inget upparbetat system. Det finns liksom inget ala som mjölkbönderna har. Och vi har en trasig logistik helt enkelt. Och man har ju inte heller som fårägare, man vet ju inte hur ska man sortera den här ullen. För det blir ju liksom viss fin ull, den kan man ju använda till finare garner, och annan ull kanske man ska ha till isolering. Det är liksom, och det finns ju en massa med fårraser också som har sina egenskaper.
Precis. Men har vi en, skulle du säga att vi har en stor produktion av ull i Sverige jämförelsevis med utlandet idag?
Ja, alltså det är inte så, nej, den står sig gott, och vi har ju ett antal svenska ullraser också. Det pågår ju till exempel projekt med, jag vet Finland har gjort till exempel finländsk tweed. Och då blir den inte så kanske sticksig, måste säga, så som den skotska. För att våra ullraser har andra egenskaper och så. Så att, ja.
Så. Precis, precis. Sen så tänker jag på det, för du sa ju det här också, att det finns ett glapp i kompetensen också dessutom. Mm. Det var ju många av dem som arbetade med det här på 70-talet och tidigare. De har ju gått förlorade nu. Hur ser planen ut och få tillbaka kompetensen där? Vad har ni för plan för det?
Ja, alltså Arena Svensk Guld bildades i september. I fredags fick vi ett projekt för projektering för att bygga upp föreningen då, beviljat av miljönämnden i Västra Götaland. Så att vi är ju precis i lindan så här. Men, och vi kommer klubba nu i september här vår verksamhetsplan. Och i den planen så finns ett antal prioriterade områden. Och absolut är kunskapsområdet nummer ett. Och varför då då? Jo, det har ju så förbaskat lång ledtid på att liksom skaffa fram det. Att köpa en maskin, det krävs ju sina resurser såklart. Men sen ska man ha människor som kan köra dem också. Och det tar tid helt enkelt, och vi har ju inget utbildningssystem idag som stödjer textilproduktion, om man kallar det på gymnasienivå då. Det finns liksom inga kursplaner för det längre eller så. Så att det är ju otroligt stora utmaningar att ordna fram vad det gäller liksom läromedel, alltså kurser och så. Mm. Och sen den andra delen, fortsätter lite, så är det ju så här, det behövs ju människor också, det är inte bara massor med kursplaner och kurser, utan sen ska vi ha människor som kör detta. Och de senaste åren har vi ju haft, vi ser ju på fabriksgolvet, där har vi ju många nyanlända idag och som har haft med sig den här kompetensen från hemlandet, och det har vi levt på nu ett tag, men man kan säga att den kranen är ju ganska stängd nu framöver om man ser till politik och så.
Precis.
Så det är ganska en utmanande framtid ändå, tänker jag.
Mm. Kommer ni och söka konsultation och hjälp från länder som har en, som man säger, en hållbar, eller en som är duktiga på detta? Du pratade tidigare om Skottland och så vidare. Ja, hur ser samarbetena ut där?
Det finns ju en europeisk alltså motsvarande så att säga. De är också under bildande och de räknar också med att bli klart. Så att det är ju en stor liksom rörelse nu, ullrörelse, som europeisk ullrörelse som håller på att växa fram i spåren. Alltså och det alla är förundrade över, det är ju att här pratar vi om att det är resursbrist av olika slag, och så finns det en resurs som vi bara slänger bort, och det känns inte bra i hjärtat, men det känns å andra sidan väldigt bra vi nu skaffar oss resurser och börjar jobba med det.
Och hur kommer finansieringen att se ut av detta?
Ja, det här är ju spännande. Vi har nu fantastiskt stöd från Västra Götalandsregionen och miljönämnden där, som jag sa. Sen kommer vi nu kommer det flera ansökningar. Vi har fått förhandsbesked på en ansökan från Jordbruksverket. För det blir ju i min värld i alla fall, som jobbar med utbildningen, en sorts finansiär då. Men där handlar det just det här med att hjälpa våra fårägare då att sortera rätt, alltså, och sådana saker, och skapa logistik, sorteringscentraler så att det kan slussas vidare in i de in i andra liksom, mot tvätteri och spinnerier och så sen. Ja.
Precis. Jag såg också det när jag läste lite på inför detta, så såg jag just det när det gäller, som du sa, tvättning av ull och sådana saker, att det finns idag ingen som egentligen kan ta hand, utan man skulle behöva kunna tvätta 2 ton ull om dagen, men idag så kan man bara tvätta typ 10-20 kilo. Det är någonting
att göra. Ja, om man tittar på som en enhet. Ja. Ja. Alltså, man kan väl ändå säga att det vi har i Sverige, det är ju en stark hantverksgren. Det syns ju inte minst på årets julklapp då, som då är det hemstickade plagget. Men det är även svårt att hitta svenska ullgarner. Det finns stickgarner med svensk ull, men det finns ingen, så att säga, spunnen. Eller det finns, ja, något exempel finns det, men det finns ju få som är helt garner som är liksom made in Sweden helt och hållet. Så det är en utmaning då också. Men hantverkstrenden är ju början på, jag tolkar det som en annan trend, att vi konsumenter börjar fundera lite på hur vi beter oss. Och då kommer hantverket tillbaks, så, tror jag, på stark frammarsch. Och det är ett sätt för oss att bry oss och engagera oss och tänka lite annorlunda då.
Precis.
Det är det. Men industriella sidan, om man säger så, om du har hantverkssidan och så har du industriella sidan, det var ju det du var inne på med tvättningen då. Tittar man på en tvättmaskin, jobbar man med hantverkssidan, nu det finns undantag, men bara för att ge ett exempel, så en tvättmaskin man använder, kanske man klarar 8 kilo per dag, medan en industriell maskin går på 2 ton per dag. Alltså, det är nog inte exakta siffror, men ni förstår relationen i alla fall.
Precis. Och då tänker jag på detta, för det känns ju som att det krävs rätt mycket nyinvesteringar i detta för att få detta att snurra. Kommer man att kunna få någon ekonomi i detta, tror du?
Ja, alltså mycket av vår forskning, och det har vi ju du pratat och intervjuat andra om, det är ju att vi måste vara villiga att betala lite mer framöver. Å andra sidan får vi då plagg med längre livslängd och kanske ett andrahandsvärde, så att det ändå blir så. Och om man nu säger att det kommer igång, då tror jag också att det blir viktigt med lokal produktion. För det har vi ju också pratat om, att lokal produktion gör man också, inte bara för att hantera risker, utan också för att få ner överproduktionen. Ju.
Precis.
Och gör man det, så jag tycker ändå det. Tittar man på en sån sorts kalkyl, så skulle det ju ändå vara vettigt. Det tror jag. Och det är ju nu, jag vet att det är många som tänker på det. Sen kanske inte det är de stora liksom industrierna, utan vi kanske ska ha många mikrofabriker även här då. Det har vi ju pratat om vad det gäller konfektionering och sånt, och det är ju supersmart tycker jag. Man jobbar i nätverk och så, och det finns ju minispinnerier och minitvätterier och så också.
Ja.
Vi får väl se hur det utvecklas. Det kommer hända saker, och så se vilka spelare som kommer in.
Ja, precis. Intressant detta. Så. Men om man finns det som ni, jag vet ju att ni precis är i lindan av detta nu i början och uppstart och allting sånt där. Men har ni pratat någonting om någon form av tidsperspektiv när man kan börja se resultat av det arbetet ni kommer att göra? Finns det några tidsplaner?
Inga konkreta. Det finns ju projekt nu. Vi har ganska många ullprojekt nu i Sverige. Det finns här i Texas Fashion Center. Det finns på Gotland. Och i framförallt Gotland där har man ett projekt som heter Guti. Man kan gå in på guti.se och läsa mer om det. Och där försöker man få en sammanhållen produktionskedja då. Men där är vi idag. Idag är vi på de här testbänken och måste börja lära oss att köra maskinerna och så. Sen kan man ju då, sen måste det ju in investeringar i detta, och att någon liksom ska gå in och investera i det här och tro på det här då. Så att, tidsmässigt, vi kommer ju hålla på minst 3-5 år med projekt, och sen kommer det väl det till, 5 år säger jag ju, så att sen kan man ju alltid hoppas, men det tar ju ett tag det här, alltså det är tröga processer. Så
att... Ja, precis. Men jag förmodar att det är välkommet, för jag har hört ett flertal av våra medlemmar som har varit jätteintresserade av just svensk ull och sådana saker. Så jag kan tänka mig, diskuterar ni med producerande moderbolag och sånt också i dagsläget?
Jajamän. Det finns ju flera projekt som jag nämnde, men ett sånt är ju Swedish Wool Initiative, där man är med och försöker hitta överbryggningar nu. Okej, vi har inte det här produktionssteget i Sverige, men det finns i Baltikum till exempel. Ja. Det är liksom sådär. Så att det är ju de lösningarna kommer vi ju se i det korta perspektivet. Då, det här. Men det här 100% made in Sweden, det får vi ha lite längre perspektiv.
Jajamän.
Men det kommer säkert.
Ja, precis. Nej, det är alldeles jättehärligt att ni har kommit igång med detta. För som sagt, vi har fått mycket frågor om detta de sista åren. Så att det känns som att det är ett välkommet initiativ i alla fall. Men du Christian, om man nu vill hålla lite koll på vad som händer och sker och har ett intresse av detta. Var någonstans ska man söka sin information?
Ja, du ni har ju förstått. Vi har ju inte ens en hemsida. Men
nej.
Vi har en mejladress.
Ja.
Och det är info@ullarenan.se. Det kanske vi kan lägga ut sen.
Jag lägger ut den sen i slutet.
Så om ni mejlar dit så kommer jag lägga upp det så att det kommer med i våra nyhetsbrev.
Ja.
Så därifrån. Sen just nu, precis som du gör Patrik, så är det många som har uppmärksammat det. Så det finns lite att läsa nu också. Och ja, så att det är
precis.
Roligt.
Du nämnde precis också att det kom en artikel om detta i Göteborgsposten idag också för de som har den, va?
Jajamän.
Jajamän.
Det är roligt. Vi har ju en Borås redaktion på GP nu.
Så ja, så är det.
Det är de som har varit här och hälsat på. Roligt.
De är ytterst på tårna just nu. Ja. GP-redaktionen i Borås. Ja, det är härligt. Ja. Men du Christian, tack snälla för att du tog dig tid och var med och berättade lite grann om detta.
Mm.
Jag har en känsla av att vi får en möjlighet att återkomma om processen och vart det är på väg någonstans lite längre fram.
Det hoppas jag. Jag hoppas också att vi skapar nätverk och lär av varandra och hela det där. Vi vet precis vad det är som krävs.
Jajamensan. Men du, tack så jättemycket för idag då. Så hörs vi vidare helt enkelt.
Tack så du var, Patrik.
Det är bra.
Det bra.
Hej.